Välkomna till Värnamo församlings närradioprogrammet Bibeltimman. Du ska få lyssna till bibelförklaring från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Och vi håller på med första Thessalonikerbrevet och vi har kommit till del 4.
Välkomna till Andreaskapellet denna tisdag eftermiddag, eller på tisdag kväll är det nu. Vi ska börja med att be tillsammans. Herre, vi tackar dig för att vi ännu en gång får slå upp i våra biblar och läsa vittnesbördet om hur du formade din första församling. Herre, vi ber att vi ska få se mer och mer utav vem du är och hur du verkar ibland oss. Herre, vi förstår att vi är delaktiga i ditt skeende, att vi också har en del i det som händer. Och vi ber att du ska utföra ditt verk i våra liv, utföra din vilja ibland oss. Vi överlåter den här stunden i dina händer. Amen. Ja, och nu så är vi på första Thessalonikerbrevet, vers 2 har jag skrivit. Och då är det ju så att vers 2, 3 och 4 har vi nog läst tidigare, men vi tar det en gång till då. Där står att läsa i folkbibeln: vi tackar alltid Gud för er alla när vi nämner er i våra böner. Ty inför vår Gud och fader tänker vi ständigt på er gärning i tron, ert arbete i kärleken och er uthållighet i hoppet till vår Herre Jesus Kristus. Vi vet att ni bröder, Guds älskade, är utvalda av Gud. Just det, där tar det slut, vers 4, så väntar vi med resten. Och vi har då gått igenom här åtminstone i vers 2 och i vers 3 också, vill jag påstå, och kommer då till vers 4 där han säger: vi vet att ni bröder, Guds älskade, är utvalda av Gud. Det här uttrycket bröder var ett ganska vanligt uttryck i det judiska sammanhanget. Man var bröder i tron helt enkelt. Men när Paulus använder det uttrycket så fyller han det med nytt innehåll. Därför att det är som om Paulus menar att vi är bröder på riktigt. Alltså det är en sak att man dunkar varandra i ryggen och kallar varandra för broder eller syster. Det är en sak. Det kan man ju göra fast man inte är det. Men Paulus, han fyller med ett nytt innehåll, för han menar verkligen att vi är Guds älskade och att vi är utvalda i Kristus genom den nya födelsen. Vi har blivit upptagna i Guds familj och därför blivit bröder så att säga på riktigt. Ja, inte på riktigt i den mening, i fysisk mening naturligtvis, men i andlig mening. Men också det andliga är verkligt. Det är inte bara det fysiska som är verklighet. Det finns en andlig verklighet också, som ni vet. Och det här uttrycket bröder kommer igen här. Jag vet inte hur många gånger. Titta i fjärde versen, det har vi tittat på redan. Andra kapitlet, vers 1: ni vet själva bröder att vår insats hos er inte var förgäves. Nu får ni hjälpa mig att räkna. Vers 9: bröder, ni kommer ju ihåg hur vi arbetade och slet. Vers 14: ni bröder har ju blivit efterföljare till Guds församlingar i Judén. Vers 17: bröder, då vi nu för en kort tid har varit skilda från er, och så vidare. Tredje kapitlet, vers 7: så har vi genom er tro fått nytt mod när det gäller er bröder. Fjärde kapitlet, vers 1. Nu går vi över på tillämpningen, den andra delen av brevet. För övrigt, bröder, ni har lärt av oss. Vers 10: den kärleken visar ni också alla bröderna i hela Makedonien. Men vi uppmanar er, bröder, att överflöda ännu mer. Vers 13: bröder, vi vill att ni ska veta hur det förhåller sig med dem som har insomnat. Femte kapitlet, vers 1: om tider och stunder, bröder, behöver vi inte skriva till er om. Vers 4: men ni bröder lever inte i mörker, och så vidare. Vers 12: Vi ber er bröder att rätt uppskatta de som arbetar ibland er. Vers 14. Vi uppmanar er bröder till rättavisa det oordentliga och så vidare. Och i vers 25. Bröder, be även för oss. Vers 26. Hälsa alla bröderna. Vers 27. Se till att brevet blir uppläst för alla bröderna. Så ni ser att det här ordet kommer ju verkligen inte bara regelbundet, utan det kommer ofta. Och det är kanske inte så konstigt med tanke på situationen, om ni tänker efter hur det var. Det här är ju den första församlingen som består mestadels av hedningar. Och att han då använder ordet bröder så uttryckligen, så regelbundet, så ofta, det är ju verkligen för att betona att de här är också Guds älskade och Guds utvalda. Och när det står här att de är Guds utvalda, eller utvalda av Gud som det står här i folkbibeln, så använder han ju också ett uttryck som användes om det judiska folket. För det var ju det judiska folket som var det utvalda folket. Det var det utkorade folket. Och det var inga bekymmer att de kallade varandra för bröder i den meningen. Sen kommer ju nästa steg i tanken. Det är ju den att hedningarna, som inte är bröder utan som är utan Gud, utan hopp i världen, att Gud genom evangeliet skulle ha plockat upp dem och fört in dem, lämnat in dem i det judiska trädet, så att säga, så att de också har blivit utvalda. Och så långt är det kanske inte heller särskilt svårt. Men däremot så står det i vers 1 som vi redan har gått igenom: de som lever i Gud Fadern, och så står det, och Herren Jesus Kristus. Och då plötsligt är ju inte alla judarna med längre. Så här uppstår någonting nytt. Så det är de som är det utkorade folket, men sen så är det de som har blivit hedningar, som har blivit intagna. Men de har blivit intagna, de har inte blivit judar. Ja, men vi har inte blivit judar. Men vi har blivit det, så att säga, i Jesus Kristus har vi blivit insatta i judarnas judar. Och de som finns i Jesus Kristus, det må vara judar eller hedningar, de är nu Guds älskade, utvalda. Så här sker ju, vad jag förstår, en förskjutning i själva förståelsen. En förskjutning som måste ha varit svår för Paulus antagonister, för hans motståndare. Och Paulus, han har ju säkert blivit beskylld många gånger för att han låter någonting nytt uppstå här i Kristus. Och han försvarar sig, som vi har sett tidigare då i Galaterbrevet, med att säga: ja, förvisso det är någonting nytt som uppstår i Kristus, men samtidigt så är det inte någonting nytt, därför att detta är ju fullbordandet av alla de löften som ni har haft i tusentals år. Profeten har ju alltid talat om att det skulle bli så här, att Messias skulle komma och upprätta den heliga resten, Davids förfallna hydda och så vidare, va? Och det är det som sker i Kristus. Men man kan förstå spänningen. Och det som vi kan förstå här nu, och som vi strök under, det är då det här uttrycket bröder, och att vi är utvalda av Gud, vi är Guds älskade. Det kanske måste sägas att ordet bröder är synonymt med syskon, det vill säga inkluderar alla systrar också. Det är ju en självklarhet, men idag så är det ju inte en självklarhet, så därför så säger jag det också. Det är synonymt med syskon i Gud alltså. Då tror jag vi kan lämna det där. Och så läser vi vers 5 och 6. Ty vårt evangelium kom till er, inte bara i ord utan i kraft och den helige ande, och gav full visshet. Ni vet ju hur vi uppträdde bland er och vad vi gjorde för er. Och ni blev våra efterföljare, ja, Herrens, när ni mitt under svåra lidanden tog emot ordet med den glädje som den helige ande ger. Så här talar då Paulus om evangeliet, som kommer till dem i vers 5. Det är evangelium som de har tagit emot. Och jag ser också i vers 6 som jag läste, när ni mitt under svåra lidanden tog emot ordet. Där står lite olika, tror jag, i olika översättningar, men jag vet det, att i Gerts översättning så står det ordet med stort O. Och det har han ju gjort så därför att han vill stryka under att det här ordet, det är betonat. Och evangelium, Guds evangelium och ordet och Herren Jesus Kristus själv som är ordet är synonyma med varandra. Och det kanske också är någonting som ni har hört mig säga förut, men som jag tycker är så viktigt, att när människorna tog emot förkunnelsen eller tog emot ordet, så var det egentligen ingenting annat än att de tog emot han som är ordet. De tog emot Jesus Kristus själv som är ordet. Ordet blev kött eller blev människa och tog sin boning ibland oss, säger Johannes om Jesus. Nu sker det igen. Genom förkunnelsen så kommer Herren Jesus Kristus genom evangeliets ord i den heliga andes kraft som vi snart ska titta på och tar sin boning ibland oss. Eller i oss kan man också faktiskt översätta. Det är samma ord på grekiska, ibland oss eller i oss. Och det där är någonting som jag tänker på ofta då som förkunnare naturligtvis, att Gud giva att det aldrig blir så att förkunnelsen eller ordet eller evangeliet blir ett tal om Jesus Kristus. Det får inte stanna vid att vi talar om Guds rike eller om Herren Jesus, utan det ska ju vara han som är subjektet. Det ska ju vi ska ju förmedla ordet. Och jag brukar tänka som så också, att när ni lyssnar efter ordet, lyssnar efter evangeliet, då ska ni inte lyssna till vad Sundliden säger, utan ni ska lyssna till, det kan ju vara så att Herren själv vill säga någonting igenom mig, och att det ni lyssnar till och det ni tar emot är faktiskt ord ifrån Herren själv. Och det är så det är tänkt att det ska fungera, och det är så Paulus förstår det hela. Vårt evangelium kom till er inte bara i ord utan i kraft och den helige ande. Ni, under svåra lidande tog ni emot ordet med den glädje som den helige ande ger er. Jag tycker också att det är tänkvärt det här, det står till vårt evangelium. För det är ju Guds evangelium. Och ändå så säger Paulus vårt evangelium. Och det kan han säga av ett enda skäl. Nämligen att ordet har blivit kött och tagit sin boning hos honom själv och Silas och Timotheus och så vidare, och har blivit så ett med deras personer och med den kristna gemenskapen, så att det har blivit vårt evangelium. Vi har ju tagit emot det, då har det blivit vårt, vi har fått det. Så därför när det ges vidare, när Herrens ord ges vidare, så är det samtidigt vårt ord som ges vidare. De är så förenade med varandra, Herren och Herrens apostlar i det här fallet. De är hans befullmäktigade sändebud. Det är ju underbart att det är på det sättet. Och så borde det vara i vår tid också. Och jag skulle tro att det är så också i ganska stor utsträckning, fast vi inte tänker på det. Vi är ju ofta lite kritiska när vi lyssnar till bibelundervisning och till förkunnare och så. Det kan vi gott vara. Jag tror inte att vi ska ha någonting emot det. Men samtidigt som vi är kritiska så måste vi också vara öppna för att Herren faktiskt talar. Det kan till och med vara så att det finns alla skäl i världen att vara kritisk emot en viss präst eller en viss pastor. Och att de inte alls lever upp till den bild som man har av en präst eller pastor. Icke desto mindre så kan ju Herren själv använda den personen. Och det är ju en tröst, inte minst för oss som är förkunnare, att det inte hänger på vår egen duglighet, utan vi måste våga tro att Herren kan använda vem som helst av oss. Och det ska du också våga tro, att Herren kan använda dig. Och här står det då att när det här ordet kom till dem i Thessalonike, så var det inte bara ord, utan det kom i kraft. Och på grekiska så heter det dynamis. Alltså samma ord som du har i dynamit. Och det är ju ett starkt ord. Och det är ett starkt ord på grekiska också, precis som på svenska. Det framställs här alltså som att när evangeliet träffar en människa i hennes inre, så är det så revolutionerande så att det faktiskt går att tala om det som att det är högexplosivt. En människa får sitt liv förvandlat. Och jag kan förstå om det är någon som tänker, ja men det har inte jag varit med om, det har inte jag tänkt på eller så, va. Men tänk efter, om du verkligen tror att Gud älskar dig, att din skuldbörda är borttagen, oavsett vad du känner, så är det klart att det är revolutionerande. Om du bekänner Jesus Kristus som Herren och du rättar in ditt liv så att säga, eller får en ny livsinriktning, det är det som Herren har gjort blir viktigt, det blir viktigast till och med. Klart det är revolutionerande. En människas liv har ju blivit förändrat. Man har ju blivit omvänd. Vänd emot Herren själv. Så när han talar om att det är dynamis, så tror jag vi kan hålla med honom. Och att vi behöver inte alls tänka på att det ska bli några extatiska upplevelser eller någonting sånt. Utan det är helt enkelt bara en naturlig sak när evangeliet blir levande för oss. Jag tänker på, vi har pratat idag om Göran Skytte, kommer ju hit den 5 april. Och hans bok heter ju bara Omvänd. Och det är väl vad det kommer att heta här den här söndagskvällen också. Omvänd. Och det är, efter omvänd kan man sätta ett utropstecken, kanske i hans fall särskilt. Men man kan också sätta ett frågetecken och fråga sig själv i vilken utsträckning man är omvänd. För omvändelsen, det är ju så att när vi vandrar som kristna, så kommer vi gång efter annan till olika vägskäl. Vi måste så att säga bejaka Herren gång efter annan. Det är inte bara en gång för alla och sedan så fortsätter man att leva som vanligt, utan gång efter annan så kommer vi till de här vägskälen. Gång efter annan så fördjupas vår omvändelse. Det är det lärjungaskap som vi är kallade till, det radikala lärjungaskapet, där Herren får vara Herre och där vi är hans lärjungar. Omvänd. Ja, det är ett starkt ord. I kapitel 2, jag tänkte på det där det står om vårt evangelium, men i kapitel 2, vers 8, där står det Guds evangelium. I vers 9 så står det också Guds evangelium. Och i tredje kapitlet har jag skrivit upp också, vers 2, det står det Kristi evangelium. Så Guds evangelium två gånger, Kristi evangelium en gång och vårt evangelium en gång. Ni ser hur det hör samman. När Herren får herravälde ibland oss och hos oss, då blir vi förvandlade till evangelium också vi. Vi blir inte bara upptagna i evangeliet, utan vi blir förvandlade av evangeliet. Och jag skulle till och med vilja gå så långt som att, så att säga så här, att vi kan vara evangelium för andra människor. Vi har blivit gjorda till evangelium. Att vi har blivit förändrade, att vi har blivit förvandlade och omvända, är ett evangelium för andra. Därför att det ger hopp för andra människor. Och vi skulle vara frimodiga, mycket mer frimodiga, när det gäller att berätta ifrån våra liv vad Gud har gjort. Därför att när vi berättar vad vi har varit med om, och det behöver inte vara dramatiskt, det är som sagt omvälvande nog om man kan berätta att man är omvänd och att man har en annan herre än sig själv. När vi berättar det, då ger det hopp till andra människor. Många människor som är betryckta på olika sätt och undrande och frågande när det gäller existentiella frågor och om det verkligen finns någon Gud som älskar mig och så vidare, de får hopp när de ser att det finns faktiskt människor som har tagit emot och som lever här. Har de kunnat göra det, då kanske det finns hopp för mig också. Så vittnesbördet är viktigt. Vi är, eller borde vara, kan vara, hur jag nu ska uttrycka det, evangelium för andra människor. Och Paulus var tydligen rätt så medveten om det här. För han säger ju där i 5 versen, 5b, alltså den andra halvan, sista meningen där: ni vet ju hur vi uppträdde bland er och vad vi gjorde för er. Han skäms inte för att tala om de ansträngningar som de har gjort och den glädje som de har gjort, den kärlek som de har visat, de insatser som de har gjort. För han vet att det har vi gjort drivna av Kristi kärlek. Vi vill att ni ska få del av det här också. Och han påminner dem om det. Ni vet ju hur vi levde. Ni vet att vi ingav er hopp. Och så underbart då i vers 6. Och ni blev våra efterföljare. Inte bara våra efterföljare, ja, Herrens efterföljare, när ni mitt under svåra lidanden tog emot ordet med den glädje som den helige ande ger. Det är viktigt här, hörni, att ha med det här med den helige ande. Den helige ande är hemligheten, tror jag, både när det gäller evangeliets kraft och när det gäller trovärdigheten i våra liv och vår livsstil. Den helige ande är betydelsefull. Och det står ju här också, den helige ande, och hur de fick full visshet. Och här är det ju uppenbart för mig i alla fall att den helige ande är den tredje personen i gudomen. Ni kommer ihåg, vi nämnde om det i förbifarten. Läran om en treenig gud är ju inte så att säga fullt utvecklad eller stadfäst som någon sorts bekännelse, men den finns ju där. Vi hade det redan i första versen, tror jag, var vi strök under att vi lever i Gud Fadern och Herren Jesus Kristus, och så nåd och frid då var det med er. Det är väl den helige ande då i sådana fall. Och det kommer igen här i den här femte versen. Vårt evangelium kom till er i kraft och den helige ande och gav full visshet. Det står lite olika där. Full visshet står det här i folkbibeln. Och jag har skrivit upp att i Bibel 2000 så står det att den helige ande kom i fullt mått. Och det står ju, jag tror att det är Jesus som säger det i Johannes 4. Där står det att Gud ger inte anden efter mått. Ni känner igen den versen, eller har hört det förut. Och det uppfattar jag som så att när Gud utgjuter sin ande, när han ger sin helige ande, så håller han aldrig tillbaka. Och den helige ande kan inte mätas eller styckas mer eller mindre, utan Gud ger den helige ande i fullt mått. Det är en annan sak att du och jag inte är i stånd att ta emot så mycket alla gånger. Det är ju någonting annat. Och det kan finnas situationer, det kan finnas människor som har jättesvårt för att ta emot Guds kärlek eller ta emot den helige ande, som kanske öppnar lite grann och så, va. Men det betyder ju inte att Gud ger lite helige ande, utan det betyder att jag kan inte ta emot så mycket. Och tvärtom, det finns människor som har sådana stora behov så att man är vidöppen för Guds kärlek och Guds helige ande. Och det kan bli till och med dramatiskt när man blir fylld med en helige ande. Men mottagandet är en sak, men själva givandet från Guds sida, det sker utan mått. Som det står här då i Bibel 2000, att den helige ande kommer i fullt mått. Gerts har översatt det här, de här orden med övertygande makt. Alltså en överbevisning, en övertygelse. Något överväldigande som har kommit. Och här då så står det full visshet. Men jag hoppas att alla har klart för sig att det här är viktigt, inte bara därför att det ska bli upplevas eller erfaras som verklighet i våra liv. Evangeliet får inte stanna vid ord, utan det måste ju bli något påtaglig kraft eller förändring eller välsignelse i våra liv. Och då är den helige ande nyckeln. Men det här var också avgörande för de första kristna av det enkla skälet att man väntade på att Guds rike skulle komma. Och hur skulle man kunna veta om Guds rike har kommit? Jo, genom andens kraft. Jag ska visa er ett par stycken bibelställen. Det första är från Jesaja. Jesaja 32. Det finns ju många bibelställen som talar om, nu är vi plötsligt alltså 700 år före Kristus. 700 år före Kristus, under profeten Jesajas tid, så talas ju om den tid som skulle komma. Och då så står det så här i Jesaja 32, vers 15. Och först så talas det om svårigheterna och om domen och så vidare, och längtan, och så kommer det då i vers 15. Detta till dess att anden från höjden blir utgjuten över oss. Och det var ju det här som var, så att säga, det man väntade på. Och det är det här som man bad om. Varje lövhyddohögtid särskilt så ber man ju om vatten. Det är förresten i samband med den högtiden som Jesus träder fram och säger att han är livets vatten. Men det var en parentes. Man längtar efter detta vatten, efter denna ande, och det som skulle hända då när Messias kom, eller när Guds rike bryter in. Så det var själva kännetecknet. Och de här helbrägdagörelserna och människor som blir befriade från onda makter och förlösta på olika sätt, vad var det om inte annat en tecken på andens närvaro, Guds närvaro genom den heliga andes kraft? Så detta att den helige ande verkar påtagligt ibland de kristna är tecknet på att Guds rike är här. Och därför så är de här tecknen viktiga. För hur ska vi annars kunna veta? Och det tror inte jag har förändrat sig än i våra dagar. Titta också i Hesekiel. Profeten Hesekiel. Har vi före Daniel där, ja. Kapitel 37. Ja, det är en underbar berättelse som är ganska välkänd för er som är bibelläsare. Alltså de förtorkade benen. Det är alltså så att profeten Hesekiel får en syn. Herrens ande kommer över honom i vers 1. Han förs bort och där får han se en dal full med skelettdelar, eller med ben som det står. Och så tittar han på den här dalen och de här benen, och så som ligger där alldeles förtorkade, utspridda i mängd. Och så hör han en röst som säger till honom: du människobarn, kan de här benen få liv igen? Benen är en sinnebild på Israels barn, eller på Guds församling, Guds utvalda folk, som inte, så att säga, lever i det tillstånd som de är kallade att leva i. De är döda. Och så säger han svarar inte på det här, profeten, utan han säger bara: herre, herre, du vet det. Och så får han i uppdrag då att tala till de här förtorkade benen och säga till de benen att Guds ande ska komma. Ja, vi kan läsa innantill från vers 5. Så säger Herren, Herren, till dessa ben: se, jag ska låta ande komma in i er så att ni får liv. Jag ska fästa senor vid er och låta kött växa ut på er och övertäcka er med hud och ge er ande så att ni får liv. Och då ska ni inse att jag är Herren. Och det här är ju en perfekt bild av det som Paulus talar om i Efesierbrevet 4. När han talar om att vi alla är lämmar varandra till tjänst. Och att vi är inlämmade i Kristi kropp. Och att Guds apostlar och profeter, evangelister, herdar och lärare ska sammanfoga den här kroppen tills den växer upp. Och så ska Gud låta anden komma in i kroppen. Och den ska få liv igen. Och så fortsätter det här då, att han får profetera det här både en och två gånger. Och så får den här kroppen liv. Vi kan läsa till exempel vers 14. Jag ska låta min ande komma in i er så att ni får liv. Och jag ska låta er få bo i ett land. Och ni ska inse att jag, Herren, har sagt det och jag har gjort det, säger Herren. Så en sån profetisk text är ju en nyckeltext för de första kristna. För det de har varit med om, de har varit med om och de har sett till dels hur Jesus har förmedlat det här. Inte bara talat om det, utan förmedlat det. Det har hänt runt omkring honom. Och de har sett det, inte bara de 12, utan då vi i samband med Jesu himmelsfärd så var de ju fram till pingstdagen 120 stycken. Det var ju de här 120 stycken benbitarna så att säga, som nu börjar fogas samman. Och så kom då det obegripliga. Så kom då den helige ande som om en stormvind hade farit fram i rummet. Och de blev alldeles uppfyllda. Det var för dem ett tecken på att Guds rike hade kommit. Att Guds rike hade brutit in. Det tecknet följer sedan med i apostlagärningarna. Och det är ju det Paulus talar om när han säger att Guds evangelium kom till er inte bara med ord, utan i kraft. Ni fick era liv förvandlade. Och i det här fallet, jag försökte betona det när jag talade till oss själva och till er, att det behöver inte vara dramatiskt, men det här var det ju många gånger dramatiskt. Så att det blev, som Gerts översätter det, det kom med övertygande makt. Jag har skrivit upp här fyra olika sätt på vilka andens verksamhet märktes bland de första kristna. Och det första, det är detta dramatiska. Anden kom dramatiskt. Det är det första kännetecknet. Och där har jag ytterligare några bibelställen som jag gärna vill visa er. Apostlagärningarna 2, det var ju pingstdagen, den har jag citerat fritt. Men i kapitel 8, Apostlagärningarna 8, vers 17 har jag skrivit och följande. Ja, jag får förklara det lite grann då. Men då har apostlarna kommit till Samarien. Och de har kommit dit därför att de, som det står i vers 15, ska förmedla den helige ande. Det ska bli övertygande makt. Det ska bli full visshet. Det ska bli fullt mått. Så att ingen ska behöva tvivla på vad som har hänt. Kommer apostlarna dit. De blir då döpta. Och så lägger apostlarna händerna på dem. Och så tar de emot den helige ande. Står det i vers 17. Sen kommer det då i vers 18. Det anmärkningsvärda. När Simon, alltså den här trollkaren, såg att anden gavs genom apostlarnas handpåläggning och så vidare. Så Simon trollkaren såg att anden gavs genom apostlarnas handpåläggning. Och då frågar jag mig, hur kunde han se det? Anden kan man ju inte se. Och det är klart att man kan tycka att svaret blir spekulationer, men det är ju uppenbart att han såg någonting. Han måste ha sett hur de blev förvandlade i sitt ansikte, hur de blev fyllda med glädje, kanske hur de talade tungor, kanske hur någon blev helt bräggdagjord och så vidare. Det var övertygande makt. Trollkaren, som inte ens var inblandad, såg utifrån vad som hände. Titta också i 10:e kapitlet. Det känner ni väl igen, vers 45. När Simon Petrus då har kommit in i hedningens hus. Och det här är ju dramatiskt redan i sig, att han kommer till hedningarna. Och så predikar han då, eller berättar han. Och medan han ännu talar i vers 44, så faller den helige ande över alla som hörde ordet. Ordet, bestämd form. Och alla troende judar som hade följt med Petrus häpnade över att den helige andes gåva blev utgjuten också över hedningarna. Ty, här står det ju utskrivet, de hörde dem tala med tungor och prisa Gud. Jag vill också att vi tittar i Galaterbrevet, eftersom vi har gått igenom Galaterbrevet här. Och eftersom båda de här apostlagärningarna stället och Galaterbrevet är skrivna innan första Thessalonikerbrevet. Så det jag visar nu, det är bakgrunden till det här påståendet att det kommer övertygande kraft. I Galaterbrevet 3, vers, ja, vi kan ta vers 2. och vers 5. I vers 2 står det: endast det vill jag veta. Tog ni emot anden genom att hålla lagen eller genom att ni lyssnade i tro? Och så kommer det i vers 5: han som ger er anden och gör underverk bland er. Och så vidare. Så där står det att det skedde underverk. Och det betyder inte att vi ska dra slutsatsen att alla som var sjuka blev helbrägda gjorda, eller att alla blev så glada så att de hoppade och sånt där. Det tror jag inte. Men det var säkert tillräckligt många för att det skulle vara överbevisande. Förresten så är det ju inte manifestationen i sig som är det viktiga, utan det viktiga var ju omvändelsen. Det är ju det som är inger andra människor hopp, när de ser den förvandlingen som vi går igenom. Nåja, det finns andra bibelställen också. Första Korinthierbrevet 2:5, vi behöver inte slå upp det. Men det visar att anden kommer dramatiskt. Förresten, när vi har Galaterbrevet uppe, så titta också i 4:e kapitlet. För den andra punkten som jag vill lyfta fram, det är att anden kommer på djupet. Och i det 4:e kapitlet i Galaterbrevet, vers 6, så står det: och eftersom ni är söner har Gud sänt i våra hjärtan sin sons ande som ropar Abba, fader. Så är du inte längre slav utan son, och är du son är du också arvinge, insatt av Gud. Alltså Gud kommer genom sin ande, genom evangeliets ord, på djupet hos en människa, så att hon blir förvandlad på så sätt att hon blir en son, hon blir en dotter, hon blir ett Guds barn. Och det visar sig i den människas liv genom att hon börjar kunna kalla den store guden för sin far. Och det här är en sak som jag tror att vi ska vara frimodiga när det gäller missionen. Vi som har gått eller går den här missionskursen nu, vi kommer att komma in på det här lite utförligare. Men detta att människor i allmänhet har inte bara uppfattningar utan i stor utsträckning erfarenheter av andliga ting. Kanske till och med ganska många som talar om Gud, även om det är oklart vad som menas. Det vi som kristna kan tillföra de sammanhangen, det är detta: tänk om vi kunde lära människorna, eller få människorna att upptäcka och förstå att Gud är deras far. Så att man relaterar inte bara till Gud som Gud, utan att man relaterar till Gud som vår fader i himmelen. För det påverkar nämligen hela relationen. Då blir det ett fader-son-förhållande. Då får du den här närheten genom Jesus Kristus som man inte kan ha annat än genom Jesus Kristus. Jag tror inte att det finns, jag vet inte hur det är i andra religioner eller inom New Age och sånt, men jag tror inte att de kallar Gud för sin far. Utan det här hör hemma med barnaskapet, med sonskapet. Jag tänker också på en annan sak som hör ihop med det här. Alltså kännetecknen. Jag börjar kalla Gud för min far, men jag börjar också få kärlek till hans ord. Jag vet att i slutet på 1800-talet, jag tänker på Schartau, Henrik Schartau, han berättar då, det var ju full väckelse på västkusten, och han berättar i sina memoarer, jag kan inte säga exakt var, men han berättar att han tittade ut genom fönstret på prästgården, och där kunde han se en lång, lång, lång kö av människor som sökte honom för enskilda samtal. Och så skriver han som kommentar, och de hade alla en och samma fråga, nämligen: vad ska jag göra för att bli salig? Och sen berättar han vidare då om vad som händer. Och det här återkommer i det som vi kallar för nådens ordning. Det som händer när en människa omvänder sig, föds på nytt, det är att hon får kärlek till Guds ord, till bibelläsningen. Jag glömmer aldrig, jag var med, det var så påtagligt vid ett tillfälle. var en läkarstuderande för övrigt i Stockholm. Anna heter hon. Och det här är i slutet på 70-talet. Som hade en intellektuell kamp och vi hade många samtal. Och till sist så blev det klart för henne. Och hon öppnade sitt hjärta, hon fick sina sinnen öppnade. Och hon förstod vad Gud hade gjort genom Jesus Kristus. Och då blev ju hennes liv förvandlat. Även om det var mot hennes föräldrars vilja. Och när det skedde så berättade hon för mig, och det här fick jag höra i efterhand. Då hade hon gått hem och börjat läsa i Bibeln. Hon började första Mosebok 1:1, det är ju inte att rekommendera om hon hade frågat. Man började läsa där. På 3 månader läste hon hela Bibeln från perm till perm. Och det där berättar jag därför att det är ett tecken på den glädje och den iver som man får när man föds på nytt till Guds ord efter att höra Herrens röst. Vi hade cellmöte igår och då pratade vi inte direkt om det här, men vi kom ändå in lite grann på lärjungaskapet och bibelläsning och sånt. Så var det en av cellmedlemmarna som sa att ja, men jag läser inte så mycket i Bibeln. Och jag känner inte någon längtan att läsa Bibeln. Hur är det då med mig? Så resonerade vi lite fram och tillbaka. Men vi konstaterade ganska snart att det är ju inte bibelläsandet i sig. Utan det är ju kärleken till Guds ord. Hon sitter ju här och lyssnar och hungrar efter att höra evangeliet läsas. Och episteln och den gammaltestamentliga texten. Och hon lyssnar gärna på utläggningarna. Så det är ju inte läsandet i sig, utan det är kärleken till Herren och att höra Herrens ord. Det är ett bergsäkert tecken på den helige ande. Det finns inga andra människor som inte är födda på nytt som har kärlek till Guds ord och som har tro på bibelordet i den meningen. Utan det här är den helige andes verk. Ett säkert tecken. Förresten så kan man ju trösta sig med, och det är väl kanske ingen tröst, men man kan ju påminna sig i alla fall om det, att de kristna har ju aldrig haft tillgång till någon bibel under nästan 2000 år. Det är ju först de sista 100 åren vi har fått allmän tillgång till biblar. Så det har ju gått bra att vara kristen i 1800-1900 år utan att läsa bibeln. Och hur har det gått bra då? Jo, man har ju lyssnat. Man har ju hört evangeliet. Man har hört Herrens röst. Så kan det vara än idag. I den katolska världen så är man ju inte så förtjust i att folk läser Bibeln själva, för de tycker att den är för svår. Utan där rekommenderar man att man lyssnar istället till prästernas predikningar. Jag vet inte om jag har den frimodigheten att säga det när det gäller vårt land. Det är bra att ni har biblar, läs dem. Romarbrevet 5:5, där är också en sånt här exempel på hur den helige ande verkar på djupet. Därför där står det: hoppet bedrar oss inte, ty Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige ande som han har gett oss. Alltså det finns en djup upplevelse, jag hittar inte bättre ord, det finns en djup erfarenhet utav Guds kärlek. Så pass djup så att det har förändrat mitt liv. Ett säkert tecken på den helige ande. När vi ändå har Romarbrevet uppe, så titta också i 8:e kapitlet. För där har vi det tredje tecknet på hur den helige ande verkar. Det står i 8:e kapitlet vers 2. Ty livets andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag. Alltså befrielsen. Kanske lite svår den där versen att förstå vad som menas. Men jag har en bild som jag tycker är jättebra. Som jag har fått ifrån Watchman Nee. Om ni känner till honom. Den här kinesiske predikanten. Han är ju död nu, men han levde och verkade som bibellärare i Kina under den här tiden då det var förbjudet. Han har skrivit i en av sina böcker just om den här versen. Då talar han om syndens och dödens lag. Som vi ju vet är verksam i alla människor. I den syndfulla naturen. I våra tillkortakommanden och allting. Syndens och dödens lag. Det är som tyngdlagen, säger han. som drar oss neråt. Och så tar han ett exempel med fåglarna. Fåglarna, de faller ju inte till marken därför att livets andeslag är verksam hos dem. Men om de dör, om livet lämnar fågeln, då faller ju den också till marken. Människorna faller till marken genom syndens och dödens lag. Men den helige ande har gått in i våra liv och brutit det här fallandet, så att vi har fått liv. Och vi faller inte i syndens och dödens lag, utan vi befrias ifrån den. Livets andes lag upphäver syndens och dödens lag, så att hos oss verkar livets andes lag, som kommer att verka helgelse och som kommer att verka att vi blir fullkomnade i vår uppståndelse. Det är en underbar bild, men en väldigt bra bild på det här. Den helige ande befriar oss och gör oss fria ifrån rädslorna för döden och så vidare. Och sedan i det fjärde versen, Romarbrevet 8:4, där har vi en fjärde punkt som visar på hur anden verkar. Det står nämligen i 8:4: så skulle lagens krav uppfyllas i oss. Lägg märke till orden. Så skulle lagens krav, Guds krav på dig och mig, skulle uppfyllas i oss. Inte av oss. Utan när anden kommer så bryts syndens och dödens lag. Vi får liv i den helige ande och lagen uppfylls i oss av honom. Jag läser det en gång till. Så skulle lagens krav uppfyllas i oss som lever efter anden. De som lever efter sin köttsliga natur tänker på det som hör till köttet. Men de som lever efter anden tänker på det som hör till anden. Här kan man ju nu börja rannsaka sig själv. Och därför så säger jag på en gång, utan att fördjupa detaljerna här, säger jag på en gång: den som lever efter köttet, eller den som lever efter anden, alltså det har med livsinriktningen att göra. Det har inte att göra med våra tillkortakommanden eller våra överträdelser, för sånt får vi dras med. Men det har att göra med livsinriktningen. Omvänd. Vilket håller vi på väg åt? När den helige ande verkar och vi får nåden till omvändelse, då är vi inriktade på det som hör till Gud. Då vill vi inte bara lyssna till Guds ord, utan vi vill så långt det är möjligt, så långt vi har fått nåd eller förmåga, också följa i Herrens fotspår. Vi vill vara hans redskap. Om det är på det sättet, då är det ett säkert tecken på att det är den helige ande, eller hur? Så det är alltså fyra stycken kännetecken på hur den helige ande har verkat: dramatiskt, på djupet, som befrielse från syndens och dödens lag, och att det får följder för vår livsinriktning, eller för vårt vardagsliv. Du har det, vi gick igenom det i Galaterbrevet ganska noggrant. Galaterbrevet 5. Där står det i vers 16: vad jag vill säga är detta. Och det är ju Paulus som skriver det här: vandra i anden, så kommer ni inte att göra vad köttet begär. I vers 18: om ni leds av anden, står ni inte under lagen. För då är vi så att säga befriade från den. Då är det Guds liv som leder oss på rätta vägar för sitt namns skull. Ja, det är fantastiskt. Det är underbart. Och sen står det, nu måste vi gå tillbaka här. Då stod det så här då, ja, att den helige ande kommer i full visshet, eller övertygande makt, eller utan mått. Och ni blev, vers 6, våra efterföljare, ja, Herrens, när ni mitt under svåra lidanden, för de var ju förföljda och trakasserade i Thessalonike, tog emot ordet, evangeliets ord, med den glädje som den heliga ande ger. Och då har jag tänkt på det, för vi har ju gått igenom apostlagärningarna också innan vi kom till den här situationen när det här Thessalonikerbrevet skrevs. Så jag tänkte, har ni tänkt på det? Flera ställen där i apostlagärningarna där det talas om ande, så står det om glädjen. Titta i apostlagärningarna 2:28. Ni ska få några ställen. Eller några ställen, ni ska få de ställena som jag har lagt märke till. Apostlagärningarna 2. Ja, där är ju profetian då. Det är Petrus som predikar på pingstdagen. De har alla blivit uppfyllda med den helige ande. Och så citerar han ifrån, ja, det måste väl vara ifrån Saltaren, ja, Saltaren 16. Och så står det i vers 28: du har visat mig livets vägar, och du ska uppfylla mig med glädje inför ditt ansikte. Glädje, det hör ju ihop. Alltså när det talas om glädje här, så är det ju inte glädje i den meningen som när vi tittar på någon komisk scen på tv eller någon underhållning eller så, utan det här är ju, det här är ett ord som har att göra med saligheten, med himlen, den glädjen. Och titta i kapitel 8 vad som händer där, vers 8, alltså 8:8. Då har Filippus predikat i Samarien och många kommer till tro. Och så vers 8: och det blev stor glädje i den staden. Det blev stor glädje, så står det i Lukas också då när Jesus föds. Jag brukar tänka på det där, stor glädje, för att stor heter ju på grekiska mega. Så det blev megaglädje i staden. Det är väl ett härligt uttryck. Det blev megaglädje i Samaria. Och så tittar du i 12:e kapitlet. Där kommer vi till vers 14. Då har Simon Petrus bultat på porten och visat sig för den här tjänsteflickan, som inte trodde att det var han. Han hade ju kommit ut ur fängelset. När hon kände igen Petrus röst blev hon så glad att hon istället för att öppna porten sprang in och berättade att Petrus stod utanför porten. Det hade Lukas lika gärna skrivit. Då blev hon så uppfylld av Guds ande som hon sprang in i porten. 13:e kapitlet, min älsklingsvers. Sista versen i 13:e kapitlet. Älsklingsvers, jag ska ta om för varför det är min älsklingsvers. Fast nu, jo, det hinner jag. Det står alltså: och lärjungarna uppfylldes av glädje och den helige ande. Och i den gamla översättningen 1917 så står att de uppfylldes allt mer av den helige ande. Det var nämligen som så att när det var väckelse under min gymnasietid, så var det många som blev fyllda med en helig ande, och de blev så glada. Och jag tyckte inte att jag fick den glädjen, åtminstone inte på det sättet, och jag hade problem med det där. Och så fick jag höra av någon präst faktiskt, tyvärr. Han sa så här: ja, det är den första kärleken, det är den första glädjen som man får, men den avtar efterhand, var hans tröst till mig. Så du behöver inte vara ledsen, Håkan. Men var jag inte ledsen innan, så blev jag ju då. Och så läste jag i Bibeln, så kom jag till den här versen. Då kom jag till den versen. Jag vet att de var jätteglada då på pingstdagen, för då fylldes de med glädje. Men här i Apostlagärningarna 13:52, sista versen, då är vi ungefär 15 år efter pingstdagen. Och då borde det enligt mitt gymnasielogik vara så att då skulle den där glädjen ha avtagits. Den borde inte finnas kvar när man kommer till slutet av 13:e kapitlet. Och istället så står det: lärjungarna uppfylldes allt mer av helig ande, eller av glädje i den heliga ande. Att jämföra med pingstdagen alltså. De var överfulla av helig ande och glädje på pingstdagen. 15 år senare så var det ännu mer. Jag undrar hur de hade det egentligen. Men jag ser fram emot det, därför att fortfarande lever vi på den här jorden, så fortfarande har vi mycket glädje framför oss, mycket helig ande och mycket glädje. Titta också i 14:e kapitlet, vers 17. Det är ju alltså här håller Paulus en predikan. Han predikar det glada budskapet i vers 15, och så står det, så säger han om Gud i vers 17: ändå har han lämnat många vittnesbörd om att han gör gott. Från himlen ger han er regn och tider med goda skördar och fyller era hjärtan med glädje över maten ni får. Det är också en härlig vers. 15 kapitlet till sist, vers 3. Där berättar de i 3b. Där berättar de om hedningarnas omvändelse, och det väckte stor glädje bland alla bröderna. Så den helige ande och glädjen, det hänger ihop. Och jag får väl kanske upprepa det själv, att det är inte glädje alltså i den där ytliga meningen att det var så roligt som vi tänker oss, utan det är en djupare glädje. Och det, men det är ändå en reell glädje. Jag är väl inte de där som är jätteglada och som alltid är så sprudlande och så. Det är jag inte. Men ni ska veta det, att när varje gång jag tänker på Jesus så blir jag glad. Och får jag mycket tid att tänka på och tala om honom så här en timme varenda tisdag, då blir jag jätteglad. Det hör ihop, vet du. Ordet, anden och glädjen. Att tänka på evangeliet och meditera över Gud. Inte över sina egna besvärligheter, utan över Gud och vad han har gjort. Det omskapar våra hjärtan. När tacksamheten, när vi ger tacksamhet till Gud, då glömmer vi oss själva. Då blir vi upptagna med honom. När vi blir upptagna med honom, glömmer oss själva, blir upptagna med honom, tackar honom för vad han har gjort, då fylls vi med glädje. Och därför så kan en kristen som har kommit in i det, om jag får uttrycka det så, faktiskt vända sig till Gud och låta sig fyllas med helig ande, dricka av glädjen när helst. När helst. Så kan vi göra det. Och det är en oerhörd tillgång. Ni ska ösa med fröjd ur frälsningens källor, står det i Jesaja 12. Jesus talar om det med den samariska kvinnan där i Johannes 4. Om du förstod vem jag är och den gåva som jag har att ge, säger Jesus, så skulle du be mig om levande vatten. Det skulle bli som en brunn inuti dig, där du kunde hämta upp vatten när helst och aldrig mer behöva törsta. Det finns där hos oss. Det finns där genom evangeliets ord och genom den helige ande. Låt oss be. Herre, så tackar vi dig för vittnesbördet om dina väldiga gärningar. Och vittnesbördet om allt det som skedde på apostlärningarnas tid. Och hur du använde Paulus och Silas och Timoteus. Och hur du lät ditt ord ha framgång. Och det blev glädje i den ena staden efter den andra. Inte utan svårigheter. Inte utan lidande. Tvärtom, det var i lidanden och tog emot ordet. Men det blev glädje i den helige ande. Herre, vi ber att vi ska få vara med om det, inte bara i våra egna liv, utan vi ska få vara med om det i vår stad, i våra församlingar och i vår stad, på ett sådant sätt så att det blir uppenbart, så att det väcker hopp hos människor, så att det flödar över. Herre, vi vet att ditt evangelium, det räcker för alla. Herre, tack för att du vill förvandla oss så att vi blir evangelium för andra, att vi kan väcka hopp hos andra. Här så tackar vi dig för den här välsignade stunden. Och vi ber att det som har såtts in i våra sammanhang och i våra liv ska vara beskyddat. Ska finnas där och mogna och växa till och bära sån frukt som du har bestämt genom oss. Jag tackar att vi får vara grenar i det sanna vinträdet. Att vi får vara inlämmade bland de utvalda, upptagna i din älskade familj. Herre, låt oss få se mer och mer utav denna din godhet. Amen.
Du har hört bibelförklaring från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Och det är över första Thessalonikerbrevet, och det här var del 4. Vill du höra det i Värnamo kyrka, så är det då på tisdagar klockan 18.30 och här i närradion på måndagar klockan 19. Härefter så kommer sändningen från Radio MF. Du får lyssna till Missionskyrkans söndagsgudstjänst. Och med detta tackar jag Ulf Gustafsson, producent och tekniker för programmet, för att du har lyssnat. Och det här var en sändning från Värnamo församlings närradioprogrammet, heter Bibeltimman.